Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podcast om aktier, sparande och ekonomi som vi har samarbetat med unga aktiesparare. Vi påminner alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag, Josefin?
Jo, men det är bra.
Gött.
Det är ju nytt år.
Ja, nu lämnar vi 2020 bakom oss.
Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Det är bra. Det är lite trött.
Ja, men jag tror annars. Vi spelar in den 3 januari
yes.
2021, så det är ju superkul att det är ett nytt år.
Ja, verkligen. Det kan man bli bättre.
Ja, det är
kanske
faktiskt
inte börsmässigt, men
det får vi ju se. Liksom. Vi har ju haft ett väldigt starkt 2020 börsmässigt. Vi ska ju komma in lite mer på det, för dagens avsnitt kommer faktiskt handla om att vi gör en utblick i vad som har hänt under året.
Och, en summering kan man säga.
Precis. Sen kommer vi även kika framåt lite också.
Ja, det ska man alltid göra, för det är roligt.
Absolut. Och det kommer vara lite baserat på vad olika analytiker tycker och sådär. Men, nej men alltså, det är ju alltid superkul med ett nytt år på många sätt. Jag tycker att man håller med många om att det blir en liten omstart. Och
ja.
Det är ju många som ser det här till en chans att kanske börja träna på gymmet och sådär. Det brukar alltid vara väldigt fullt med folk så. Men jag tycker ju också att det här är en chans att faktiskt reflektera lite över sitt eget sparande.
Och ja, precis. Och kanske ställa lite i portföljen. Lite rötägg, om man har några stycken.
Exakt, precis.
Det gör faktiskt många, eller förr i tiden var det så, i alla fall så. För många hade ju AF-konton förr i tiden. Och det har vi även idag, några stycken. Många äldre framförallt. Och då kvittar man vinster och förluster mot varandra i slutet av året. För att kunna betala mindre skatt.
Precis. Så det funkar faktiskt lite på samma sätt som för företag ju.
Ja.
Man vill ju helst kanske, det beror ju lite på, alltså man vill alltid redovisa ett så bra resultat som möjligt för liksom stakeholders och investerare och sådär. Men samtidigt så är det ju bra att belasta resultatet med olika typer av kostnader om man kan, för att kunna betala mindre skatt.
Ja, precis. Precis.
Helt enkelt.
Verkligen, sådär.
Så det är ju, AF-konto brukar vi säga att det finns ju för- och nackdelar såklart, men risken är att man åker på lite högre skatt då.
Ja, precis. Om du investerar ju egentligen inte pengar i aktier för att förlora dem heller, så ja, man ska nog ha ISK.
Exakt, det var
de allra flesta.
Bra, bra poäng att du, det du sa där. Att,
ja, precis.
Pengarna ska ju växa faktiskt.
Ja, att, inte, du är inte till för att förlora dem liksom.
Nej.
Men vi kan väl gå in på lite vad som har hänt under 2020. För det har, inte varit, det har verkligen inte varit ett normalt år.
Nej, och för er som har följt oss har ju nog bra koll på vad som har hänt under årets gång. Men det är alltid lite kul att summera och titta tillbaka på det hela.
Mm.
Och vi började ju, vi kan ju faktiskt börja redan i slutet av 2019 och förhoppningarna inför 2020.
Mm.
Och man hade ju väldigt ljus syn på ekonomin. Bland annat så hade USA och Kina precis slutit ett delhandelsavtal.
Oh, just.
Det var många ekonomiska indikatorer som pekade på att tillväxten var på väg att växa. Och anledningarna till det var bland annat rekordlåga marknadsräntor, ett valår i USA, vilket innebär att politikerna vanligtvis öppnar upp plånboken.
Med stimulanser och sånt då.
Precis. Så att liksom, företagen gynnas och börsen...
Och arbetslösheten ska ner liksom.
Mm. Så av den anledningen, börsen har ju faktiskt historiskt sett stigit när det kommer till presidentval.
Ja, valår då.
De åren, ja. Mm. Och sen så, så trodde man även att finanspolitiken skulle fortsätta stödja företagsvinster samtidigt som centralbankerna skulle fortsätta med sin lågräntepolitik då. Mm. Och låga räntor är ju alltid bra för sparande i aktier.
Precis, Tina-effekten.
Exakt.
Det finns inga alternativ.
Precis. Så, men sen fanns det ju också en pessimism avseende bilsektorn inför 2020. Anledningen till det, det har vi nog pratat någon gång om också, att hela bilbranschen står inför en extrem stor omställning som kommer kosta mycket och sådär. Så att det var en pessimism där. Och ett år sedan från idag, samma dag fast 2019, eller 2020, så bedömde många att börsen skulle stå högre. Och det gör den idag.
Men det trodde verkligen inte jag när corona smalt till.
Verkligen inte.
Det trodde man ju inte.
Det är faktiskt, och det leder ju in på det här med när börsen då, när det var som värst.
Mm.
För då föll börsen med 35% på 30 dagar.
Ja. Och det är ju historiskt snabb krasch.
Ja.
Det är ju den snabbaste kraschen i modern tid.
Absolut. Så det kommer ju garanterat gå till historien. Som en verkligen viktig händelse liksom i finanshistorien.
Verkligen.
Och sen under enskilda handelsdagar där mitt under krisen så var kursrörelsen omkring 10%. Alltså.
Det minns man.
Ja, det var bara upp och ner 10% liksom, så bara som pingpongbollar. Och det gjorde ju också att det här volatilitetsindexet sköt i taket också.
Ja, VIX var ju hur högt som helst. Så det var riktigt skakigt där.
Det var ett riktigt bevis på en enorm osäkerhet.
Verkligen.
I hela världen.
Och ingen visste ju heller vad det skulle bli av det. För det var liksom en helt ny grej i omvärlden.
Precis.
Coronaviruset liksom.
Men det som gjorde att börsen faktiskt nådde botten snabbt, alltså att det inte sjönk mer eller var mer utdraget, det var ju faktiskt det unisona beskedet att centralbanker och regeringar gick ut och sa att man skulle göra vad som helst för att ta oss igenom krisen.
Precis.
Och det har ju fått önskad effekt.
Ja, verkligen. De har ju tryckt sjukt mycket pengar, centralbankerna, runt om i världen. Och sänkt räntorna. Det är helt galet.
Mm. Och jag tror att det är det som är en stark anledning till att börsen har gått så starkt.
Det är nog det som har fått upp tillgångspriserna också, generellt sett.
Ja.
Och inflationen, den vanliga inflationen som vi dagligen snackar om, alltså priserna på varor och tjänster, den har inte rört sig alls mycket. Men tillgångarna har ju istället ökat jättekraftigt.
Mm.
Så pengarna, likviditeten har kommit in i tillgångar istället.
Exakt. Ja, så med det sagt så år 2020 hade de största kursrörelserna någonsin. Men trots det och den djupa krisen där i mars så har börsen ändå nått all time high.
Ja, den är ju upp. Hur mycket är det egentligen? Det är ganska många procentenheter i år.
Så för 2021 då så kommer antagligen fokus skifta från själva coronaviruset och hur det sprids och hur det ligger till och sådär, till faktiskt vaccinationen. Hur det ligger till och hur det går och så.
Mm.
För det viktigaste är ju att så många som möjligt nu blir vaccinerade så att man alltså så snabbt som möjligt ändå kan komma tillbaka till någon form av normal ekonomi, ett normalt liv igen och börja konsumera på ungefär likadant sätt som man gjort innan. Sen kommer det såklart vara så att den här pausen i samhället som man har haft nu kommer ju vara viktig för alltså att kunna starta om på ett mer grönt sätt. Så att man kan liksom kunna komma fram till och kunna få till bättre lösningar på vissa grejer och verkligen så satsa på nytt. Det är ju en omstart i hela världen.
Precis. Mycket fokus på grönt.
Precis.
Och det är viktigt det här med distributionen också, vaccinet, att det verkligen funkar. Och sen att det inte visar att effektiviteten på vaccinet är lägre än man trodde. Så det finns ju även risker där. Och det känns som att väldigt mycket är diskonterat redan.
Mm.
Som jag har snackat om väldigt många avsnitt om att det, ja, allt är nästan diskonterat, känns som.
I priserna och sådär.
Mm.
Precis, för att det är ju så. Sen så en risk där är ju också om färre än väntat vaccinerar sig.
Mm.
Blir det ju inte heller lika
bra. Nej,
det
blir ju inte alls bra, tror jag. Då precis. Kan det nog braka loss ett riktigt bakslag.
Och sen om viruset faktiskt muteras på ett sätt som gör att vaccinet inte biter på det, är ju också en risk.
Mm.
Men det är ju lite liksom,
ja, det är
okänt område för oss två att spekulera kring.
Ja, det kan inte visa mycket kanske.
men sen också att bolagen faktiskt inte får ut tillräckligt många doser. Där vet ju vi vad det blir med utbud och efterfrågan. Att det är så. Så att, ja, men det kommer bli spännande att se hur det går.
Ja, verkligen. Det ska bli intressant att kolla. Se hur det blir.
Mm. Men lite också kring politiska risker.
Mm.
För vi har ju faktiskt en ny president i USA.
Joe Biden.
Exakt. Så att det man kan se där är ju det som är positivt. Att vi i alla fall kan andas ut lite när det kommer till oberäkneliga utspel och plötsliga tullhöjningar till exempel. Mot Kina framförallt då.
Mm. Och det är ganska skönt att slippa.
Man kan nog liksom vara lite lugnare när det kommer till det. Att det är,
men det tror jag med. Mm. Det är ju en bra grej.
Jag tror inte Biden kommer vara lika så stor i munnen på Twitter.
Nej, jag hoppas heller inte.
Nej,
det känns osannolikt.
Det känns väldigt osannolikt. Så det är ju alltid positivt. Men som vi ändå får en känsla när det kommer till analytiker, den känsla man får är ändå att 2021 ser ljusare ut. Och 2020 kommer nog bli det året som var teknikbolagens år.
Ja.
Alltså digitaliseringen under 2020 fick en otrolig skjuts av corona och man har tagit så stora framsteg i teknikutvecklingen på ett sätt som är helt sjukt och som hade tagit kanske åratal om det inte var det tack vare alltså,
ja, precis, det var en rejäl påskyndning.
Precis.
Och ändrade konsumtionsbeteende också. Många äldre liksom fick en helt annan insyn i internet och IT.
Mm.
Till exempel typ Mathem eller Zalando som Kinnevik äger.
Så det var ju faktiskt bara en tidsfråga tills när det skulle ske.
Mm.
Men nu hände ju det under väldigt kort tid under ett år.
Mm. Bara några månader liksom, så ändrades allt.
Precis, och man kan jämföra det här lite med till exempel månlandningen som USA lyckades ju med det. Det var ju lite så här kapplöpning mellan USA och Ryssland.
Ja, just det.
Och det var ju så viktigt, det var ju så bråttom.
Mm.
Och då liksom, man investerade jättemycket pengar i den tekniken och liksom så här att kunna liksom utveckla tekniken så att det faktiskt skulle vara genomförbart. Och man lyckades. Och det är ju lite samma sak så här, under krig också så har så investeras det väldigt, väldigt mycket i teknik och sådär. Så att då ser man också hur fort fram man kommer.
Mm.
Så att det är ju sådana här krisperioder eller när det är liksom, när det brinner i knutarna på olika sätt, då ser man verkligen vad människan är kapabel till faktiskt.
Ja, precis.
Så det är, på ett sätt så är det ju lite häftigt att man har lyckats. Mm.
Och att man kan anpassa sig efter hur den externa miljön ser ut också, typ med Zoom och sånt där. Alltså det är också helt galet egentligen. Det visste man inte ens att det fanns innan. Jag hade ingen aning om Zoom
ingen
innan.
Aning. Nej.
Så helt nya företag man fick upp i ögonen för liksom.
Verkligen.
Och de har också gått hur starkt som helst.
Ja, det är ju verkligen. Så det är många teknikbolag som har varit stora vinnare när det kommer till börsen under 2020. Så det är ju Väldigt roligt.
Ja, och det kan man väl se här om vi går över till det vi ska snacka om nu. Vinnarna och förlorarna under 2020.
Mm.
Så ser vi ju på den svenska börsen att Sinch är den stora vinnaren som håller på med... De skickar egentligen ut sms då till oss. Och så, till, alltså från företag då till oss.
Mm.
Och de har gått upp 367% i år.
Precis, de skickar ut, det är väl alltid som du har bokat en tid på någonstans för klippning till exempel, så får du ett sms om det. Det
ja, är ett automatiskt sms.
Exakt, det är Sinch som ligger bakom det.
Precis, och så har vi också Evolution Gaming har gått väldigt bra, runt 200% upp, Avanza. Och även Kinnevik som är ett av mina favoritbolag.
Mm.
Som har gynnat av ändrade konsumtionsbeteenden.
Mm.
Så det är några bolag som har gått väldigt starkt under 2020. Och på andra sidan ser man även förlorarna. Det är ju Loomis som har gått ner 42%.
De har lite att jobba på.
Ja, de har ju kontanthantering då.
Ja.
Och det har inte
men vad är det? De kör
värdetransporter
mellan,
och sånt.
Mellan olika banker och ja, precis värdetransporter.
Ja. Ja. Jag har inte jättebra koll på dem faktiskt. Men det är en avknoppning från Securitas vet jag i alla fall.
Okay.
Mm. Så, och sen har vi Pandox som är ett fastighetsbolag.
Precis.
Med stor inriktning på hotellfastigheter.
Mm.
Och det förstår man ju själv att kanske inte det är jättehett nu under 2020.
Nej, de har ju verkligen haft det tufft.
Ja, verkligen. Den har gått riktigt svagt.
Mm.
Och sen har vi även fler fastighetsbolag. Huvudstaden och Klöven också.
Mm.
Fastighetssektorn har alltså tagit ganska mycket stryk.
Mm.
Och Jim Ljungberg också på den här listan med förlorare.
Sen så har vi ju också oljesektorn.
Just det.
Den har ju också haft det väldigt, väldigt tufft. Och där har vi ju Lundin Energy som är ner 60%. Och det var ju lite roligt också faktiskt när vi kommer till att kolla tillbaka på vad som hände år 2020. Och det var ju faktiskt så att oljepriset föll från cirka 70 dollar per fat till 16 dollar per fat. Alltså vilket är
precis, en jäkla krasch där.
Ja, det är alltså långt under deras break-even-nivå på 20 dollar per fat, vilket är den nivån som krävs för att oljebolagen inte ska gå med förlust.
Oh, just det.
Så det var riktigt så krissituation i oljesektorn. Sen så har det ju återhämtat sig lite grann.
Ja, det har väl gjort.
Men vi har ju, tycker ju, vi är ganska överens om att oljesektorn är nog ingen långsiktig
bransch. Nej, jag tror inte bransch. Det i alla fall.
Det beror ju lite på för, alltså om de här bolagen på något sätt kan, jag menar så här, olja, det är kopplat till energi.
Mm.
Och om man har investerat i oljebolag som på något sätt kan göra en, det kommer ju vara en väldigt krävande omställning, men om de kan göra en omställning till grön energi så tycker jag att man kan, det kan vara värt att hålla koll på.
Ja, eller trada lite kanske, oljepriset kan man också göra för de som gillar det.
Precis. Då får man läsa på lite.
Ja, sånt är inte jag bra på i alla fall.
Nej, men så att det vi har ju sett något bolag som var det inte Nibe som hade gick från att vara
fossila
bränslen på något sätt som sen såg att men det här kommer inte vara hållbart och lönsamt i längden och vi är en bransch som håller på att dö ut.
Mm.
Vi måste göra någonting åt det här. Och sen så gjorde man en enorm omställning i bolaget och satsar väldigt, väldigt mycket på hållbarhet, det som vi snackade om förra veckans avsnitt.
Ja, precis. Just
det. Så det, jag tror att om man hittar sådana bolag, sådana fantastiska bolag som har förmåga att göra det.
Mm. Och det är ganska svårt dock att göra.
Absolut.
Så det är inte självklart, men det finns säkert sådana turnaround case.
Alltså vissa bolag måste, det kommer kanske bli att det är antingen att satsa och göra en omställning eller liksom acceptera att man kanske behöver gå i konkurs till slut, liksom långsiktigt.
Eller har det väldigt tufft jäkligt länge.
Precis. Sen ska man ju givetvis inte heller bara rata alla oljebolag för att det är, olja finns i så mycket vi använder så att det är lite så att man ska väl inte bara tro att den branschen är liksom död inom ett par år. Utan
det kommer ju finnas ett bra tag till.
Ja.
Men även så här, flygbolag och sånt har också gått väldigt dåligt.
Mm.
Och det är ju på grund av att ingen flyger under corona. liksom.
Ja, men verkligen.
Kort sagt.
Så där har vi både SAS och Norwegian har ju mått väldigt dåligt.
Och ja, det... SAS är ju ner 56% i år. Och ja, det är ingen rolig utveckling. Men det är väldigt många småsparare som går in och tradar detta och vill vara med på uppgången liksom. Och det såg vi också i den här sektorrotationen som kom i november. Det minns jag när jag satt på, jag satt åt lunch och så gick jag in på börsen innan lunchen och så såg jag att det, ja, det var en bra dag på börsen liksom. Och sen kom det här på Aftonbladet och den här notisen om att vaccin, jättebra vaccinbesked. Då såg det inte lika bra ut.
Nej.
Alla gamingbolag gick ju ner och fast huvudstaden och alla de här coronaförlorarna gick ju upp väldigt mycket. Och det har jag aldrig sett innan.
Nej.
Det är den första gången jag ser en sån brutal rotation så snabbt.
Precis.
Det var bara någon timme liksom, eller minuter.
Ja, och den rotationen, vi snackade lite om det också. Det är nog antagligen mycket beror på att det är algoritmer i det hela som ja, blev löpte amok helt plötsligt, lite så. Så att, det är ju, men det är väldigt intressant ändå.
Ja, och vi får se om det blir så här igen. Jag tror det kommer bli en sektorrotation under 2021, men väldigt långsam. Typ kanske banker som kanske kommer komma ikapp lite grann.
Mm. Det har man ju hört lite om att banker och industri och sådär kommer kunna
alltid cykliska
växa.
Bolag.
Mm, precis.
Om vi ändrar blicken till USA så har vi S&P 500 index som har några riktiga stora vinnare. Och där har vi det bästa bolaget är Tesla som har gått upp närmare 700%. Så, och det är sjukt. Det är galet.
Det är en riktig utveckling.
Ja, verkligen. Och den är väldigt högt värderad. Så vi får se hur det blir till slut. Men just nu är det ju väldigt, gått väldigt bra. Och sen har vi även lite andra bolag, men även Nvidia. Och det har vi båda aktier i. Som gör grafikkort.
Väldigt stora på marknaden.
Väldigt bra. Jag har grafikkort i min dator och jag är väldigt nöjd.
Kul.
Och sen har vi även ska man säga sektor och kollega till AMD eller hur? Du är lite bättre för det tror jag.
Nvidia är ju både eller AMD kan man säga liksom är både så konkurrerar lite med Nvidia och Intel. Så Intel gör ju processorer.
Just det.
Och Nvidia gör ju grafikkort.
Precis.
Så att de ja men absolut.
Mm. Ja men AMD är också bland de här toppbolagen. Väldigt mycket mjukvarubolag också, ServiceNow.
PayPal Holdings också.
Precis.
Men det som är roligt med Nvidia är ju också att deras uppgång under året är ju lite kopplat till att det har gått så himla bra för spelbolagen, måste man ju ändå få tro.
Ja, och det gillar vi.
I och med att grafikkorten som Nvidia tillverkar är ju mycket för att kunna liksom hantera, alltså kunna
spela med bra flow liksom.
Ja, inte... precis. För de här spelen som är så pass riktigt så utvecklade och man har kommit väldigt långt i grafiken liksom. Men då krävs det ett bra grafikkort som klarar av
den stora
kraften.
Man måste byta ut sitt grafikkort alltså kontinuerligt för att kunna spela de nya spelen också. Så det är väldigt fina affärsmodeller liksom, som Nvidia har.
Precis. Så där kan man ju liksom tänka att om man inför 2021 ser självklara vinnare på börsen och man tänker, fasiken, jag är lite sen på bollen här nu, men då går det ju faktiskt att tänka ett steg längre. Okej, men vad behöver de här företagen liksom? Vilka är deras leverantörer och sådär? Och ser man någon stor leverantör som finns på börsen, så det är ju inte helt omöjligt att det bolaget kommer gå väldigt bra ändå.
Nej, jag tror absolut att de kommer fortsätta gå bra. Dock är det ju väldigt höga värderingar nu på AMD och Nvidia framförallt.
Ja, som det mesta.
Som det mesta, ja.
Men det är ju, de är ju störst på marknaden.
Ja, de är marknadsledare. De är ju jätteduktiga. Mm. Och de har ju även, tror jag, till att göra självkörande bilar och sånt där också.
Oj,
och coolt. AI och allt möjligt. Så det är verkligen ett framtidsbolag kan man säga.
Spännande.
Så det är en vinnare. Och Nvidia har gått upp, jag tror inte jag nämnde det, men de har gått upp 121% i år. Så det är också en fruktansvärt bra utveckling.
Absolut. Definitivt.
Synd att jag kom in lite sent där, så jag har inte gått så bra för mig. Och sen om man kollar på FANG-aktierna så är det Apple som har gått bäst. Och där aktien har gått upp 80% i år.
Oj.
Ja, så det är väldigt mycket.
Trots att de är så,
ja, trots att de är så fruktansvärt stora. Det är ju världens största bolag.
De har ju gått bra liksom, under åren innan 2020 också, väldigt så starkt. Liksom. Så det är fantastiskt utveckling.
Ja, verkligen. Så. Fruktansvärt starkt varumärke också för övrigt har de. Sen förlorare då, under 2020, det har också varit i USA då, det snackar vi inte om, det är kryssningsfartygen eller kryssningsaktierna. Och där har vi Carnival Corporation och Norwegian Cruise Line Holding som är ner ungefär 60%.
Mm.
Och här kanske det kommer en vändning som vi snackar om, den här superkonjunkturen som kanske kommer.
Mm.
Det vet vi inte än om den kommer, men om den skulle göra det.
Mm.
Att många är sugna på att spendera lite pengar, så tror jag att de här aktierna kanske kan få en rejäl skjuts uppåt i intäkter.
Precis, för det pratas ju om det som kallas då för superkonjunktur.
Mm.
Och det är ju att även fast det, man kan tro att det har gått, alltså varit en bra konjunktur under många år och folk har det väldigt bra liksom, och får det bättre och bättre framförallt. Så den här superkonjunkturen som nämns i media och sådär, där syftar man ju till beteendet som kommer komma efter att corona är över lite grann.
Ja, och jag tror både vi får känna att jag är jättesugen på att spendera pengar och ute lite mer och träffa folk.
Ja, men framförallt att resa. Jag tror att folk kommer verkligen känna att det, och speciellt ponera att vaccinationen kommer igång nu under våren och att man kan fram till sommaren kanske se att det lättar lite i restriktioner och sådär. Det är inte helt säkert. Alltså, det beror ju helt på hur snabbt det går med vaccineringen.
Ja, men man får hoppas på det. Liksom. Jag tror ändå att det borde bli så.
Mm.
Det känns
men, men däremot så kan man ju se att kanske mot slutet av 2021 och kanske 2022 är ju liksom där man verkligen kan se att den här superkonjunkturen kanske kommer komma.
Ja, precis. Ja, men precis. Det finns så säkert en uppsida i de aktierna som gynnas av det.
Mm.
Sen är frågan om hur länge balansräkningarna håller i sådana här bolag. Det är ju inte jättebra nu, tror inte jag.
Nej, så att man går in och tradar lite med SAS och Norwegian nu. Man kanske ska kolla in det där lite extra. Visserligen är ju SAS väldigt backad av staten. Men det är en aktie som mer eller mindre som knappt överlever.
Mm. Ja, men det har inte varit bra innan heller. Innan corona heller.
Så det är väl om man vill nå åt de här alltså tillfälliga uppgångarna under vissa specifika perioder. Mm. Men, ja.
Ja, men absolut.
Om man tycker det är kul så kanske man inte ska lägga alla sina sparade pengar i det.
Nej, jag ska inte lägga allting i SAS, tror inte jag. Det har varit lite jobbigt.
Kan vara en dålig idé.
Ja.
Men för att ge en liten utblick i framöver då, lite specifikt vilka aktier som analytiker tror på, så har vi ändå valt ut ett axplock. Där aktier som nämns av analytiker från flera olika håll, vissa nämns flera gånger som aktier som är värda att hålla extra koll på. Vi tänkte börja med fyra svenska bolag som ser ut att ha fina tillväxtutsikter.
Ja, det är ju VEF, gamla Vostok Emerging Finance, som är ett investmentbolag i tillväxtmarknader. De har mycket brasilianska bolag, bland annat Creditas. Och det vet väl du ganska mycket om?
Ja, men VEF är ju så att de har hittat en marknad, alltså Brasilien, där de ser väldigt mycket potential i och med att man inte har kommit lika långt när det kommer till fintech lösningar som vi i Sverige har. Så det de har gjort är ganska smart. Alltså de har ju faktiskt kollat på vad har vi för olika fintechbolag i Sverige. Vilka går bra? Ser vi att det här liksom kan bli någonting på även andra utländska marknader? Ja. Och sen så ser de till Brasilien då. Och tar kontakt med olika liksom relevanta företag där. Och andra investerare. Så att man skapar sitt kontaktnätverk verkligen. För att sedan kunna gå in i företag. Och oftast då entreprenörer men som kommer med de här väldigt, väldigt bra fintech-lösningarna som man har liksom ett kvitto på att det har redan funkat på den svenska marknaden.
Ja, affärsmodellerna funkar liksom och de tjänar pengar.
Precis.
Och de har väldigt spännande portfölj också med många spännande innehav. Så det tycker jag verkligen är värt att kolla in.
Absolut, det tycker jag. Tycker jag verkligen.
Och sen har vi VNV Global och det har vi snackat om i ett avsnitt. Och deras största innehav är ju Babylon. Och de ska nog börsnoteras nu under 2021. Så där finns det möjligtvis en stor uppsida, tror många analytiker.
Mm.
Och det kommer nog vara Babylon som driver VNV Global, förmodligen.
Mm. Spännande.
Men de är lite dyra nu, så de är till en premie. Så vi får se vad som händer. Och sen Embracer då, spelbolaget.
Fortsätt. Men det är ju en av 2020s vinnare.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju, precis. Att de fortsätter upp, vi får se.
Eller att analytiker tror att de kommer fortsätta.
Det är ju, ja, men det är möjligt. Jag vet inte.
Nej, men det får man hålla lite öga på då.
Det får verkligen göra. Och sen har vi Bahnhof, som är, som vad man säger.
Ett IT-bolag.
Ja, ett IT-bolag.
Nej, men de erbjuder ju bredband, telefoni och sådana där,
Såna där
olika saker. Lösningar. Mm. Så att, och är väldigt stora. Och det tror man på framöver.
Intressant. Och sen tror man på Asialio, som är ett litet bolag som håller på med att lagra energi. Egentligen.
Precis, de lagrar förnybar energi från mycket från sol- och vindkraft. Vilket är ganska intressant, för att det har man inte riktigt lyckats göra innan på det här sättet. Och det är ju väldigt viktigt för dels att kunna, kanske främst att kunna disponera energin av alla dygnets timmar.
Mm.
Och inte bara när man väl får energin från vindkraften. Liksom. Mm. När den väl snurrar, då liksom produceras energi ju. Och problemet är att så här, då måste man använda den energin nu. Liksom. Ja, okej, men då sätter vi igång tvättmaskinen och diverse grejer. Okej, nu kör vi. Liksom. Men det funkar ju inte. Så då har man liksom utvecklat ett sätt då att man kan spara den här energin i såna här tankar.
Och kunna ge ut det på natten också ifall man har solenergi. Då.
Precis.
Inte solen lyser. Så det är samma sak där.
Mm.
Så det tror man på. Och de har ju patent på detta också. Och det...
Men de går ju inte med vinst ännu.
Nej.
Och precis. Det är väl lite sådär att min personliga regel är väl ändå att bolaget ska gå med vinst. Annars har de inte riktigt bevisat någonting. Även fast man kan tro väldigt, väldigt gott om ett bolag. Men det känns ändå som en fundamental grej.
Ja, den är väl lite riskigare väl.
Ja.
Men vi får se. Den har gått sjukt bra också i år. Den har stigit med 335% i år.
Ja.
Och så vi får se om det fortsätter uppåt.
Mm.
Men det är intressant. Intressant bolag.
Sen finns det även ett annat bolag som nämns flera gånger. Det är Sedana, tror jag heter. Mm. Medical. Sedana Medical. Som erbjuder ett läkemedel för att söva patienter som behöver hjälp med andningen av en ventilator. Och det här har ju fått en riktig skjuts nu under coronapandemin för att just att kunna hjälpa IVA-patienter med andningen. Men det som är grejen med det här läkemedlet är att det har fördelar jämfört med två andra läkemedel som används idag. Det ena läkemedlet som används idag är väldigt resurskrävande.
Mm.
Och det andra ger ofta olika biverkningar. Men Sedana Medicals lösning gör att det är varken resurskrävande eller ger speciellt många biverkningar. Och det här läkemedlet gäller ju inte bara för coronapatienter, utan det här gäller för liksom alla patienter, alla personer som någon gång behöver sövas ned under kanske en operation.
Så det är en enorm marknad med andra
ord. Det är en jättestor marknad som man kan mätta med den här lösningen.
Mm.
Så det är väldigt spännande. Läkemedlet är ännu inte marknadsgodkänt dock.
Okay.
Men det är faktiskt flera läkare som redan under året har skrivit ut läkemedlet i en så kallad off-label förskrivning. Mm. Vilket innebär att den enskilda läkaren själv tar på sig ansvaret. Men de analytiker då, som har kollat in extra mycket på det här bolaget, säger att de tror att bolaget kommer få ett godkännande under 2021.
Så det kan vara liksom en trigger då?
Ja, antar jag. Ja, absolut. Men jag gick in och lite snabbt och kollade och jag tycker nog siffrorna ser bra ut och sådär. Så
ja, intressant. Man kanske ska ta en titt på det då.
Det tycker jag nog att man bör göra och göra sin egen analys och såklart. Men det är ett väldigt spännande bolag och som har en stor marknad att kliva in på och mätta.
Precis. Spännande.
Mm, jättespännande.
Och sen har vi en Storytel som vi snackade om lite i något avsnitt tror jag också. Som håller på med ljudböcker då. Och de växer ju så det knakar. Och det har verkligen gynnats av corona också. Det ser man ju med ändrade konsumtionsbeteenden. Samma sak här.
Mm.
Fler sitter liksom hemma och lyssnar på böcker när man inte har något att göra.
Mm. Precis.
Och man är upp 66% till en årsskiftet.
Mm.
Så det tror man också har en bra utveckling.
Mm. Och marknaden för strömmat ljud växer så det knakar. Mm. Så att,
och det växer nog ännu snabbare nu med corona.
Mm. Precis, och det har ju en bra affärsmodell, den här prenumerations...
Och den är väldigt skalbar.
Precis, det har vi snackat om förut. Så när bolag har prenumerationstjänster så är det en väldigt skalbar affärsmodell.
Precis.
Som man kan tjäna mycket pengar
precis.
På.
Och de förvärvar ju bolag väldigt ofta och går in på nya marknader.
Mm.
Så det är verkligen ett tillväxtbolag man borde kolla på.
Mm. Jag tror inte att deras uppgång i aktien är över riktigt.
Nej,
faktiskt.
Den har gått upp väldigt mycket dock. Men vi får se. Analytiker tror ju på dem. Så.
Mm. Men vad tycker du? Ja, vi har ju Kinnevik också.
Ja, det gillar jag. Mm. Det är, som vi sa innan.
Nämnde det lite innan.
Ja, en av de konsumtionsbeteenden. Och de har även Babylon som VNV Global har. Men det är en lite mindre del av substansvärdet. Mm. Så det får inte samma slag där, kan man säga.
Och min uppfattning när man googlade runt lite var faktiskt att Kinnevik nämns nog flest gånger som en aktie som de flesta tror på framöver. Mm. Och det är av liksom bra anledning också, som du sa.
Ja, det är ju Zalando tror jag framförallt. De har ju verkligen hinnats av corona.
Precis.
Och även de har Tele2 och Mathem och väldigt många olika bolag.
Mm.
Som verkligen har gynnats av corona. De allra flesta har verkligen gjort det i deras portfölj. Så det är ett intressant bolag.
Men som avslutning på dagens avsnitt så tänkte vi faktiskt nämna varsin lärdom efter året som har gått.
Ja.
Vad säger du, Ludde?
Jo, men min lärdom har varit att man ska köpa när alla är livrädda.
Mm.
Det är lite som Warren Buffett säger när man ska, ja, han säger likadant liksom. Mm. Och det, man hade verkligen fått en riktigt bra avkastning om man hade köpt i coronakraschen. Men alla var ju livrädda, det var ju jag med. Men man får dutta in med lite småposter då.
Det var som du sa innan vi startade att gud, jag tycker det är skönt när börsen rasar. Ja, det är så här, då njuter jag.
Ja, och det blir liksom så. För då, vet man, då kommer liksom köplägen snart uppstå.
Ja,
och när börsen bara går upp och som den har gjort nu, då får man ju bara lite ångest för man inte hänger med på uppgången. Lite så här FOMO-effekt.
Mm, man ser alla bolag
som går så bra. Det går så bra, och varför gör det? Det finns inte någon anledning egentligen. Mm. Men, så det är väl någonting man... Ja, men jag som man... Inte, alltså man har inte varit med om en krasch innan så här innan, riktigt. Mm. Så man får väl upp ögonen för det mer nu, att det verkligen är så.
Mm.
Och sen är det väl att man inte ska hålla på med aktier som håller på med bokföringsbrott och sånt som Wirecard gjorde. Så det,
den är man, ju lite svår, lite lurig.
Ja,
så,
men det, om man nu ändå mycket blankar och sånt där då, som håller på och säger att ja, man borde ta det med försiktighet och inte... Mm.
Var det mycket blankare på Wirecard?
Ja, det var det. Det var blankare på Wirecard. Mm. Och de tjänar ju fruktansvärt mycket pengar. Och det fanns ju inte, de ljög ju om att det fanns vissa antal miljarder i balansräkningen som inte egentligen fanns.
Bolaget påstod det.
Så ja, det var inte någon bra affär av mig. Och det är också en sån lärdom man får ta.
Mm.
Men har du några lärdomar från detta året?
Ja, absolut. Jag har verkligen lärt mig att man ska skapa sig en egen magkänsla kring saker och ting. Men när magkänslan säger kör, det här kan inte gå någonting annat än bara asbra, då ska man lyssna på det och inte vara passiv.
Nej.
Det är så många gånger jag har känt att jag haft en sån magkänsla, men varit för passiv och inte vågat riktigt. För att det är ju som du säger, liksom, så att det är, ibland får man ta de här smällarna. Men, och då, det kanske det kommer med, om man ska lyssna på sin magkänsla så får man räkna med att ibland får man ta en smäll också. Men i slutändan så det är ju ändå på den magkänslan man har som man kommer tjäna de bästa pengarna, tror jag. Efter att man har gjort en bra analys.
Men tänk också på att liksom göra sin egen analys. Det är också väldigt viktigt.
Men det är precis det. När jag säger magkänsla så innebär det att jag har gjort min egen analys. Men det är också att jag lyssnar på folk som faktiskt kan i branschen som man är intresserad av. Och också analytiker. Det tycker jag också är viktigt att spela in en stor roll när man gör en analys av företag. Men sen är det också att det ska ju de här alla fundamentala grejerna som vi snackar om. Att balansräkning och resultaträkning ska ändå klinga bra.
Mm.
Men det är en helhetsbilden, och när den liksom blir så komplett och blir så himla så här, shit, det här är någonting bra.
Mm.
Min lärdom är att jag ska lyssna mer på det.
Jag tror jag verkligen du har rätt i. Jag tror att man ska verkligen göra en riktigt bra analys, och sen vet man att det här är ett bra bolag. Då ska man, jag tror inte man ska kolla på kursen. Om man verkligen vet att det är ett bra bolag, så bara kolla, det här är ett bra bolag, bra framtidsutsikter.
Mm.
Helt okej värdering då kanske. Mm. Inte för hög, men inte... Ja. Och då kanske man ska gå in och köpa det liksom.
Mm.
Och inte bara stirra sig blind för kursuppgången.
Precis.
För då missar man väldigt mycket, tror jag.
Man kan ju tänka sig att börsen har ju inom snitt ökat med 8-10% per år sett 20 år tillbaka. Liksom. Så att man vill ju vara inne och investera i börsen.
Ja, man ska ha liksom, time in the market, det är bäst. Liksom.
Time in the market, inte timing
precis,
in the market.
Precis, ett bra Twitter.
Men kul. Men vad tror vi om 2021 då? Som en sista avslutning.
Alltså, det är svårt att säga. Det är jävligt svårt att förutspå börsen.
Mm.
Men jag tror att det kommer vara fortsatt låga räntor och den här Tina-effekten kommer vara kvar.
Mm.
Det finns länge som tyder på att de ska höja räntorna i dagsläget. Och så tror jag mer kapital kommer flöda till ESG som vi snackade om förra. Mm,
det tror jag verkligen.
Och till mer grön
ESG,
energi.
ESG, alltså hållbara aktier. Mm, det som, om man är lite nyfiken på det och vad som finns, så kan man ju lyssna på förra veckans avsnitt.
Ja, det tycker jag ska göra. Så det har vi väldigt mycket bra att säga, tror jag. Och sen tror jag inte det kommer vara samma börsuppgång som 2020.
Nej.
Det tror inte jag. Mm. Jag tror det kanske blir ett normalår, 8%.
Mm.
Tror jag. Mm. Vad tror du?
Ja, jag tror någonstans där också, 8-10%, något sånt. Jag tror
typ
inte...
något mellanår liksom.
Ja, det är... Mm.
Men jag, ändå så blir man... Det är så mycket diskonterat, så jag vet inte om det kan bli ett litet bakslag kanske. Det är det som är risken.
Alltså, vi har ju haft det stora bakslaget egentligen. Mycket var ju diskonterat även innan corona också. Sen kom det stora raset och sen så har börsen återhämtat sig väldigt, väldigt bra. Men det är klart, det är sant, det kanske kommer. Men jag tror snarare på att det blir lite mindre dippar i sådana fall.
Ja, jag tror inte det kommer bli en 40% krasch, tror inte jag. Men det kanske kommer 15% ner kanske någon gång.
Nej, och jag tror en sak som talar för det är ju också att nu har vi ju faktiskt varit med om en pandemi, en kris, alltså där under våren liksom på ett sätt, och då visste man ju ingenting.
Nej, det var det som fick
det. Vi hade aldrig varit med
Nej.
Om någonting liknande innan. Men om någonting sånt skulle hända igen, så är vi ju lite mer beredda på vad som liksom krävs eller vad som kommer att ske liksom framöver.
Mm.
Så att det kommer liksom ett nytt virus någon gång inom snart framöver, alltså så.
Mm.
Så att nej, jag tror att det kommer nog inte vara lika mycket ökning som
nej,
har varit under året.
Nej, jag tror inte heller. Men det är mer vaccinationer som kan vara lite oroligt, tänker jag. Och typ återhämtningen i ekonomin. Att det inte alls blir som man tänker sig.
Mm.
Det är det som är lite oroväckande.
Mm.
Men annars tror jag det kan bli ett bra år.
Mm.
Avkastningsmässigt. Men, och jag hoppas att det blir det.
På många sätt faktiskt.
Ja.
Får hoppas på det i alla fall.
Hoppas verkligen på det.
Ja.
Men det var väl allt vi tänkte prata med idag.
Mm.
Men ni får inte glömma att följa oss på Instagram.
Nej, precis.
Det är det vi...
Och även på Twitter.
Precis.
Och sen får ni bara mejla in till vår mejl någonting om aktiesamlagmail.com.
Precis, så ni kan
fråga frågor
eller kom på ett ämne vi ska prata om som ni tycker är intressant.
Mm, verkligen.
Så det är bara kul att höra vad ni tycker och tänker.
Mm. Om det är någonting speciellt som ni vill få reda på nu inför det nya året eller tips eller olika sådana där strategier eller vad man kan tänka på, då, så kan vi nysta oss lite extra mycket i det. Och så där,
ja,
så att
det är bara kul.
Absolut. Men. Så det var nog allt för den här gången.
Men vi säger så då, Josefin.
Ja, så en bra start på det nya året tycker jag.
Ja, verkligen.
Det blir... Nu har vi kickat igång.
Ja, nu har vi kickat igång, så nu kör vi.
Precis, podden 2.0. Nu kör
precis,
vi.
Nu kör vi. Nu kör vi.
Ha det bra, Ludde.
Ha det gött, Josefin.
Hej.
Hej då.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.